Vi inleder dagen med frågestund enligt bestämmelserna i 38 paragrafen, första momentet, lagtingsordningen. Enligt 39 paragrafen i arbetsordningen avgör talmannen vem som ges ordet för att ställa en fråga. Talmannen har rätt att förklara frågestunden avslutad, även om alla anmälda frågeställare inte beretts tillfälle att framföra sina frågor. En fråga får räcka högst en minut och svaret på frågan får ta högst 2 minuter. Efter svaret får frågeställaren och ministern yttra sig högst 2 gånger och de här anförandena får räcka högst 1 minut. Talmannen har rätt att avbryta diskussionen när hen anser den ställda frågan tillräckligt belyst. Lagtingsledamoten, vice talmannen Markus Måtar, inleder frågestunden med fråga till lantrådet. Varsågoda.
Tack talman. Jag har valt att rikta den här frågan till lantrådet för jag anser att det är en så pass stor och omfattande fråga. Jag fördriver tiden emellanåt med att följa med Sunnanvindprojektet. Man måste vara engelskspråkig för att klara av det förstås. Så jag har många gånger efterlyst ett PM som heter TSO-memo, TSO-memorandumet eller promemorian. Det har vägrats att lämna ut det här TSO-memot till mig. 2 gånger har jag fått beslut. Jag har valt att inte gå vidare med den här saken och tänkt att det kanske blir klart någon gång. Det har visat sig att det verkar som att landskapsregeringen fördröjer det här utlämnandet med hänvisning till att man avser koppla in Kraftnät Åland i Sunnanvindprojektet.
Lantrådet, varsågod.
Talman, nu ställer vice talman Måtar en fråga till mig som jag överhuvudtaget inte kan svara på. Det här är en fråga som har hanterats inom projektet och jag kan inte redogöra vad som föranleder den här fördröjningen eller varför man inte utlämnar materialet. Dessvärre.
Vice talman, tilläggsfråga.
Den här frågan om att Kraftnät Åland skulle kopplas in för att ha hand om överföringen av el som elenergi som skapas i samband med ett eventuellt Sunnanvindprojekt där det byggs vindmöllor i vårt norrhav. Det har tidigare sagts att Kraftnät Åland inte ska ha någon roll i det här. Men nu förefaller det som att man juridiskt ska reda ut att Kraftnät Åland ändå ska ha en roll. Det här är ju en enorm sak och vi har ju också diskuterat det här i självstyrelsepolitiska nämnden. Då undrar jag att är det här helt obekant för lantrådet? Det borde ju ändå ha varit upp någonstans. Tack talman.
Lantrådet tilläggsvar på frågan.
Talman, om vi säger så här. Om det skulle vara någon grundläggande, stor, enorm fråga som skulle beröra väldigt mycket skattemedel, som skulle inbegripa lagstiftning eller ett stort grönt ljus från majoriteten och hela lagtinget, så skulle jag med all säkerhet veta det. Men nu kan jag inte detaljer om det här. Så jag tycker att vice talman Måtar kan luta sig tillbaks kring den här frågan. Och finns det detaljfrågor så är jag säker på att ansvarig minister eller andra ministrar kan svara på den frågan.
Vice talman Måtar, avslutande tilläggsfråga.
Tack talman. När det gäller vilka kostnader vi talar om att bygga en överföringsledning från Norrhavet till någonstans i Finland där elen skulle kunna tas emot. Det handlar om försiktigt uppskattat 200 miljoner men mera sannolikt 350 miljoner eftersom man kan titta på hur mycket sådana här kablar kostar att bygga och det har byggts ungefär 3-4 stycken i närområdet de senaste 15 åren. Så det handlar alltså om 200-350 miljoner euro som man undrar och utreder de juridiska förutsättningarna för att Kraftnät Åland på något vis ska ha del i. Så det är en enorm fråga så jag hoppas att lantrådet blir uppdaterad.
Avslutande tilläggsvar, lantrådet.
Men talman, det här är ju någonting här igen nu då, som man kan kalla för en vulgär tolkning igen. Skulle det handla om grundläggande lagstiftning, skulle det handla om investeringar för Ålands del på 200 miljoner euro. Vice talman Måtar, det talar för sig själv. Att det är en orimlig fråga, det är orimliga antaganden och lagtinget kommer att få svart på vitt vad det rör sig om. Tids nog. Tack.
Följande frågeställare går till ledamoten Mika Nordberg som vänder sig till minister Camilla Gunell. Varsågod.
Tack talman. Jag vill ställa min fråga till infrastrukturminister Gunell. Vi har en skärgårdstrafik och vi vet att det är föråldrade fartyg och det finns olika utmaningar på olika linjer. Min fråga rör den södra linjens trafik. Det är ju så att vi har Gudingen och Skifte som har trafikerat där under en väldigt lång tid. Och man har ifrån Kökar och Sottungas sida bland annat sett fram emot att få ett större fartyg, vilket man då fick för något år sedan när Viggen började trafikera. Men den första sommaren så var ju inte alla färgfästen anpassade för Viggen, så den trafikerar Galtby Kökar. Varför gör den det även i år? Min tid tar slut.
Minister Gunell, första svar på frågan.
Tack för frågan. Det är mycket riktigt så att Viggen som i många, många år trafikerar på Ova Osnäs, så när ådan införskaffades och kom i trafik så kunde man flytta den, och man flyttade den då till södra linjen. Och den har då gått på både den långa rutten via Kökar till Långnäs, men sommartid då så har den gått både sommaren 23 och sommaren 24, så har den gått under juni, juli månad Kökar-Galtby. Och Skiftet och Gudingen har då skött trafiken Kökar-Långnäs. Och det här har gjort att antalet trafikanter Kökar-Galtby har ökat mycket under sommartid, vilket då bedöms vara en viktig turistled, att få resenärer och turister från finska fastlandet över till en skärgårdskommun, och förmodligen åker de vidare där också, kanske sen till fasta Åland. Om det här nya resbeteendet beror på att nu finns det kapacitet på linjen så det har ökat antalet resenärer, eller om pandemin har gjort ett nytt kanske resande mönster. Men i alla fall så har det för turismens del på Kökar varit en bra sak att Viggen har trafikerat där. Men fartygen i vårt system är flexibla, och kommer det nya behov och nya bedömningar så finns det alla möjligheter att plocka om i turlistorna för kommande säsonger. Jag tror inte att det är lönt att börja kasta om inför 25, för där finns det redan bokade resenärer på de här linjerna. Tack.
Ledamot Nordberg, första tilläggsfråga.
Tack så mycket. Jo, tiden tog slut i mitt öppningsanförande. Det är ju precis så som ministern svarar här att det har varit så här nu, och jag vet att jag lyftade med en kollega här i lagtinget och undrat om det har varit i diskussion i regeringspartierna det här med olika kapaciteter, och det är precis som sades att för turisterna från Finland till Kökar så är det så här säkert ett lyft. Frågan är ju nu då statistiskt sett, är det så att den är fullbelagd eller är det så att de skulle klara sig med den kapacitet som antingen då Gudingen eller Skifte har på den rutten, i och med att den går bara mellan de här två hamnarna. För vi har ju ändå ett problem, tycker jag, som ibland utnyttjar även den här linjen, att det är väldigt fullbokat för ålänningar med fritidsboende i kärgården och svenskar med fritidsboende i kärgården. Så jag skulle gärna veta hur
svar på första tilläggsfrågan, minister Gunell.
Tack för det. Nu har jag inte statistiken med mig. Det enda som jag har fått bekräftat från förvaltningens sida så är att just antalet trafikanter på Galtbys Kökar har ökat. Om det beror på att det nu finns kapacitet, just för att Viggen tar flera än vad Skiftet eller Gudingen har gjort tidigare, eller om det är av andra skäl, så det kan inte besvara på. Men statistiken är hög när det gäller då nyttjandet av den här Viggen på den här rutten. Men det som du säger, Skiftet och Gudingen är mindre färjor, men de är två. för att kunna då fylla behovet där. Men som sagt, det här är bedömningar och vi kan göra förändringar om de uppstår. Och i och med att iakttagelsen kommer från ledamoten Nordberg, men säkert också från andra i resenärer på Söder.
Avslutande tilläggsfråga, ledamot Nordberg.
Tack talman. Precis som sades så är det ju bokningar som redan är gjorda och kanske blir svårt att hinna med då till den här kommande högsäsongen. Men jag tror ändå att det här är någonting som man borde titta på, att det inte bara blir av gammal vana att det blev så här, utan för att förstärka och möjliggöra det mest effektiva så tror jag att man borde diskutera det säkert även med berörd kommun, då Kökar och Sottunga etc. Men jag tycker att det skulle vara värt att titta på, för jag tror att trots att det går två färjor mellan Kökar och Långnäs så är det mycket ändå stora tunga transporter där också. De är lite för små, de fartygen, för det. Så att jag är tacksam att man vill titta på det. Tack.
Avslutande tilläggsvar, minister Gunnell.
Ja, det som ledamoten Nordberg öppnar med, vi vet att vi har för gamla färjor och ofta för små och trånga, och den här utmaningen kämpar vi med varje dag. Men vi jobbar också mot nya lösningar och förhoppningsvis bättre lösningar på längre sikt.
Tack för det. Vi går över till nästa frågeställare som är ledamoten Alfons Röblom som riktar sig till minister Annika Hambrud. Varsågod.
Tack talman. Jo, den senaste tiden så har det ju blåst upp en debatt om den subjektiva rätten till barnomsorg. Detta med anledning av att en expertrapport tydligt avråder för regeringen från att gå vidare med tankarna på att inskränka rätten till barnomsorg, det vill säga snäva åt när barn får vara på dagis. Och då tänkte jag här i salen då ge ministern en chans att förtydliga att går man in för att vidta åtgärder och inleda en revidering av den här rätten av ekonomiska orsaker för att barnomsorgen har på grund av den subjektiva rätten till barnomsorg har blivit för dyr för kommunerna? Eller går man inför en revidering för att det sker ett tydligt påvisbart missbruk av den här rätten? Eller vilken anledning aviserar man att man trots experternas utlåtande tänker gå vidare med en revidering?
Vice landrådet Hambrud, varsågod.
Tack talman och tack för frågan. Ja, det stämmer ju att vi har i regeringsprogrammet att vi ska se över den subjektiva rätten, och där har ju tjänstemännen på utbildningsbyrån tittat på här och haft en arbetsgrupp där de rekommenderar att man inte ska göra någon ändring. Politiskt så ser vi ett behov att det behövs en förändring utifrån om vi fortsättningsvis ska kunna hålla en hög kvalitativ barnomsorg och en rimlig kostnadsutveckling. Den politiska bedömningen är att alla barn ska ha rätt till en grundbarnomsorg, och har barnet föräldrar som arbetar och studerar så ska man ha möjlighet till utvidgad barnomsorg. Likaså ska det vara möjligt till utvidgad barnomsorg om barnet har några särskilda behov eller om det finns andra omständigheter som gör att barnet behöver utvidgad barnomsorg. Allt det här är inte klart, men utbildningsbyrån arbetar nu med lagstiftnings-PM. Och orsaken till att regeringen går vidare kring det här, det är att det finns ett behov att ta hänsyn till våra åländska förhållanden, vilket också är tydligt när man lyssnar på rösterna inom det som jobbar inom barnomsorgen. Tack.
Ledamot Röblom, tilläggsfråga.
Tack talman. Jag tror att det är jätteviktigt att regeringen är tydlig just med orsaken till det här. Alltså just att om det som ministern nämner, att det är för att det kommer in sådana uppgifter från de som jobbar på fältet. Det är bra, med all respekt för de som jobbar på fältet. De har en god insyn i detta. Men det är viktigt att alla åtgärder som vidtas här verkligen sker byggt på kunskap, bästa möjliga kunskap och forskning. För att om det saknas tydlighet i det här så blir det, vad jag bedömer det, lätt en väldigt geggig debatt som bygger på tyckanden, känslor, egna erfarenheter. Det blossar ut i diskussioner om vad en familj är och hur en familj ska fungera. Så jag uppmanar regeringen att vara väldigt tydlig med varför man gör detta. Min andra fråga här är rättsläget. Det talas ju om att sådana här åtgärder skulle bryta mot EU-regler och grundlag. Hur ser ministern på det?
Vice landrådet, varsågod.
Tack talman. Eftersom Åland tack vare vår självstyrelse har en egen behörighet kring just barnomsorg och även efter det grundskolan, så ser vi att vi inte bryter mot själva grundlagen, utan att Åland har rätt att vara annorlunda. Sen tycker jag att det är oerhört viktigt, och här vill jag vara tydlig med att det handlar om att det är inget barn som ska bli utan eller ha rätt till barnomsorg. För barnomsorgen är en verksamhet som är viktig för barnen, då de stöder både språkutveckling, rörelsemotorik, pedagogisk utveckling och lek och socialt samspel. Så det är oerhört viktigt. Men utifrån vår självstyrelse så har vi rätt till också kring att stifta lagstiftning kring det här. Sen är det ju naturligtvis att det blir en prövning, eftersom vi vet dagens finska grundlag och kontra självstyrelsen där det blev vissa urholkningar.
Ledamot Röblom, avslutande tilläggsfråga.
Tack talman. Från HIs sida är vi ju strängt emot att förändra den subjektiva rätten, och i alla fall inte om det är väldigt kunskapsunderbyggt, därför att det är ju barnet som ska stå i centrum och inte enskilda kommuners ekonomi och så vidare. Rättsläget är intressant, som ministern är inne på. Det blir en prövning. Kommer det att gå igenom? Kommer det inte gå igenom med tanke på de grundläggande bestämmelserna? Sen har vi också den politiska aspekten. Det har varit ganska tydligt i den debatt som har blossat upp nu att till exempel regeringspartiet Socialdemokraterna inte står bakom en sån här inskränkning av den subjektiva rätten. Min fråga är då, kommer Centern och Liberalerna att gå vidare med den här frågan i vilket fall som helst, även om Socialdemokraterna säger nej? Majoritet finns ju i salen helt tydligt. Hur kommer den politiska behandlingen att ske? När får vi ett förslag på bordet här?
Visselantrådet, avslutande tilläggssvar.
Tack talman. Jag vill göra ett förtydligande här att Socialdemokraterna nog inte är emot i det här tankarna kring. Det här lagförslaget, som jag sa, så arbetas nu på en lagstiftnings-PM. Målsättningen är att det ska kunna presenteras tidigt när lagtinget är tillbaka här i höst. Och målsättningen också utifrån det förslaget är att lagen ska kunna träda i kraft vid årsskiftet. Det är målsättningen med den här regeringen, med den här lagstiftningen. Men jag vill också vara väldigt tydligt att det är prioriterat för regeringen att vi ska ha en bra barnomsorg som är av hög kvalitet och dessutom är ekonomiskt hållbar. Det är det som är regeringens intentioner. Tack.
Tack för det. Nästa frågeställare är ledamoten Veronica Törnros, som vänder sig till minister Ingrid Zetterman. Varsågod.
Tack talman. Jag hade egentligen tänkt ställa min fråga till ansvarig minister Arsim Sikai, men i och med att han inte är på plats och första ersättare finns här så omformulerar jag min fråga och tar det kanske på det mer övergripande planet. Det egentligen handlar om, det är ambulanstransporter. Och vi har kunnat följa med media nu då och ser att Mariehamn stad och Ålands hälso- och sjukvård håller på med en ny upphandling kring ambulanstransporter, och det är säkert bra. Jag har inga synpunkter på det. Men på det övergripande planet så undrar jag då hur landskapsregeringen ser på det. Att det arbete som utförs på fasta Åland utförs med helt ideella krafter utan någon som helst ersättning ute i skärgården. Det gäller inte bara Brände kommun, utan det gäller alla skärgårdskommuner. Tack.
Minister Zetterman, svar.
Talman, jag vill inledningsvis tacka ledamoten Törnros för att ställa en fråga om de mänskliga värdena i skärgården. Vi pratar väldigt ofta om trafiken, som förstås är hela livsnerven. Men vid sidan av det finns ju skola och äldreomsorg, men också den grundläggande tryggheten. Och jag tycker att man i sammanhanget också kan tillägga brandkårsverksamhet och övrig räddningsverksamhet, som också är relevant i sammanhanget i den här frågeställningen. Vi kan konstatera att på Åland finns det ungefär 60 bebodda öar, varav en då är huvudön, som ju har en betydligt större befolkningsmängd per kvadratkilometer än vad man har på övriga Åland, och där finns också en högre befolkningsdensitet. Till den delen så planeras ju samhällsservice förstås så väl det går, men också med ekonomiskt hänseende och proportionalitet. Vi vet att det är så att ute i skärgården så bygger det på att man hjälps åt. Vi har ju huvudöarna för de olika skärgårdskommunerna, men där vid sidan av finns det ju då som sagt många skärgårdsöar som också är bebodda. Den här frågan är ju ingalunda ny, som ledamoten mycket väl känner till. Det har varit en fråga som har diskuterats i många, många år. Vid sidan av till exempel jourersättning för hälsovårdare på skärgårdskommunerna. Hur man diskuterar från OHS-sida, vilka ju då skulle vara tvungna att både upphandla jourverksamhet och annan verksamhet just nu, känner jag i detalj inte till. Däremot kan man väl konstatera det att det är viktigt för landskapsregeringen att vi behåller det här skyddsnätet av kunnig räddningspersonal oavsett inom vilket område det är som det gäller. Och där behöver man säkert också utvärdera det tids nog. Vi vet att tiderna förändras.
Ledamot Törnros, andra tilläggsfråga. Första tilläggsfrågan.
Talman, jag råkar vara väldigt väl informerad vad gäller den tidigare social- och hälsovårdsministern Anette Holmberg Jansson, som tyvärr ägnar mestadels av sin tid åt pandemin. Men i alla fall så är det så här att om vi rent teoretiskt tänker oss att vi får ett larm i Brände, teoretiskt, klockan 3 på natten, en patient med svåra bröstsmärtor. Av förekommande anledning kan helikoptern inte lyfta, utan patienten ska transporteras till fasta Finland, i det här fallet till Åbo. Det sker då med helt frivilliga räddningsinsatser som på helt egen tid då sätter bort mellan 4, 6, 8 timmar att föra den här patienten med ambulans inom situationstecken till Orsnäs utan någon som helst ersättning. Är det rättvist? Är det schysst? Är det så vi ska ha det?
Minister Zetterman, första tilläggssvar.
Talman, inledningsvis, vi bor alla på en ö och jag tror att vi alla har varit drabbade oavsett ifall vi bor på fasta Åland eller i skärgårdskommunerna, så känner vi någon som inte har kommit bort ifrån Åland till Uppsala eller Åbo vid behov. Förstås mer frekvent i skärgården, det har jag all respekt för. Men vi har en omfattande helikopterverksamhet som ju till stor del är tillägnad just skärgården och dessutom bistår gränsbevakningen med handräckning. De här rättvisa aspekterna kan diskuteras. Det håller jag helt och fullt med om. Men jag kan inte här på stående fot ge några löften kring ersättningar till den delen. Men som sagt så uppfattar jag inte att landskapsregeringen, OHS eller någon annan part har lämnat skärgården åt sitt öde. För man har en grundinfrastruktur både i form av helikopter och gränsbevakning som finns där till stor del för skärgården.
Ledamot avslutande tilläggsfrågor.
Talman, jo, tack för den positiva inställningen, men det är ju på det viset att den räddningsstyrka som finns i till exempelvis Brände, som också finns i Kumlinge och Fögle och andra skärgårdskommuner, de agerar helt ideellt. I Brände har du jour var sjätte vecka. Utan någon som helst ersättning så är du beredd 24/7 att stiga upp och hjälpa. Hämta den så kallade ambulansen och transportera den skadade där man så önskar. Och det kan man tycka att det är billigt och bra, fine. Men vi i skärgården betalar exakt samma skatt som andra gör. Det är det första. Det andra sen, som jag kan säga ur ett rent professionellt perspektiv, det är att det är inte alltid bara att lyfta upp en människa som är svårt skadad och lyfta in dem på en bår. Många gånger kan skadan förvärras under själva transporten. Och man sätter ett oerhört ansvar på det här talkoarbetet. Och jag hoppas att landskapsregeringen nu då kunde ta det här med sig i sitt fortsatta arbete när man även ska upphandla transporterna.
Minister Zetterman, avslutande tilläggssvar.
Talman, jag förstår den här oron man känner i skärgården, men med 60 bebodda öar så kan vi ju inte ha specialister som finns direkt stående till buds överallt. Det tror jag vi allihopa inser. Det finns inte folk att rekrytera heller till det, om man nu pratar om akuta just skador där till exempel. Man behöver fundera på hur man lyfter och annat. Men jag vill också betona det att också på fasta Åland finns det ju frivillig verksamhet, särskilt i form av den frivilliga brandkåren som också gör stora insatser för människor i vardagen och ger den här grundtryggheten precis som det finns i skärgården. Också med låga ersättningar. Och därtill har vi förstås andra organisationer som också finns, såväl på fasta Åland som i skärgården, med Röda Korset och annan frivillig verksamhet.
Tack för det. Nästa frågeställare är ledamoten Rainer Juslin som vänder sig till minister Jesper Josefsson. Varsågoda.
Tack talman, minister Josefsson. Min fråga gäller skötselanslag inom ramen för moment 44 000 naturvård. Och här då speciellt djurtransporter som utförs med båtarna MS Prackan och MS Tärnan. Vi har ju tillämpat en princip tidigare om år där landskapets naturreservat har likställts med privata skötselområden, och då man tillämpar samma timtaxa för de här båtarna som har opererats oftast av frivilliga brandkårar. Nu har det skett en förändring här, vad jag har förstått, och jag skulle gärna säga att ministern skulle redovisa för de här förändringarna. Det gällande debiteringen, timtaxan alltså. Tack.
Minister Josefsson, svar på frågan.
Tack talman. Hela den här frågan har varit lite av en soppa från år till år, och förra året så la vi det just under det momentet som ledamoten nämnde, just under naturvård för att främja biologisk mångfald ute på holmarna. Så som det har varit upplagt, landskapet har en båt som heter Prackan då, och den används i huvudsak för oljeskyddsarbete. Parallellt så har man då utfört djurtransporter till en viss timtaxa på egentligen på sidan om. Det har aldrig varit huvudsyfte med den här båten att utföra djurtransporter. Och det som är nytt för år är väl egentligen att hela båten, motorn har haverat och den inte är reparerad. Och vad jag har förstått så kostar också renoveringen mer än vad båten är värd. Vad jag har fått intryck av är att det inte är försvarsbart att renovera den. Sen om man har en plan att ta fram en ny just för huvudsyfte är som sagt oljeskydd, inte djurtransporter, det vet jag inte nu. Men just gällande djurtransporter, så jag har förstått att det finns diskussioner med en privat aktör. Och i bästa värld så löses det här problemet med att djurägare får ut sina djur till holmarna som betar och gynnar biologisk mångfald genom en privatisering. Så jag hoppas det löser sig, och vi har som sagt det här momentet och budgeten för det. Så det ska inte vara problem. Men det är just de här praktikaliteterna. Problemet är just att djurtransporterna har skett via då en båt som huvudsak var under infra, under oljeskydd, och sen det här var något som en bonus egentligen. Så därför är det lite oklart nu när det har haverat då.
Ledamot Juslin, första tilläggsfråga.
Tack talman, tack minister Josefsson. Jag skulle säga att den har huvudsakligen använts för andra ändamål än oljeskyddet, den här båten. Och det viktiga är ju att båtar används, de mår allra bäst av det. I det här fallet då det gäller de här djurtransporterna för privata ändamål då, till holmar, så kommer det här ju att innebära då eventuellt att djurbönder inte helt enkelt till framtiden kommer att beta av de här holmarna. Det är helt enkelt inte hållbart, rent ekonomiskt men inte heller arbetsmässigt. Det är väldigt arbetsdrygt att dels lasta de här djuren på en transport på land och sen ta dem till en hamn och sen forslar de ut den här holmen. Sen är de där den där sommaren och de ska bevakas regelbundet. Sen ska man göra samma manöver på hösten. Man får inte helt enkelt kostnadstäckning för den där manövern. Så det är synd om naturen om man inte längre i framtiden kan beta de här kulturhistoriskt värdefulla områdena.
Minister Josefsson, andra första tilläggsvar.
Nej, det är lite problematiskt. Det ska inte sticka under stolen. Och just stor del av de här transporterna ändå skett till Fastighetsverket eller våra naturreservat. Och där tror jag nog man kan hitta en lösning, säkert att baka in det arrendeavtal eller liknande. Det har inte hunnit diskutera med Fastighetsverket i sig. Men jag tror nog att det är billigare oavsett att föra ut djuren att försla ut människor som ska sköta naturvården. Så det behöver oavsett hitta en lösning för. Så det är just den privata aktörerna som är lite oklart. Man kan inte heller ge stöd för något sånt här, för det påverkar de minimisnivåer och allt sånt när det handlar om jordbrukare. Så det finns en sån problematik också. Rent. Men som sagt, huvudproblemet är att vi haft en båt med syfte oljeskydd, sen hade använts bonus. Jag säger inte rimligt att köpa, att näringsavdelningen eller något ska köpa in en båt för att göra djurtransporter.
Andra tilläggsfråga, ledamot Juslin.
Tack talman, tack minister Josefsson. Nej, det är alldeles riktigt. De ska användas för olika ändamål förstås, inte bara för specifika ändamål. Jag tänker också värdet på de här privata naturreservaterna. Alltså EU ställer ju krav på oss i den här förordningen om restaurering av natur. Och då tänker vi ofta landskapets egna naturreservat. Men det finns ju säkert det dubbla i privata naturreservat inom situationstecken. Alltså som folk helt på eget bevåg värnar om. På samma sätt som det finns skogsägare som också värnar om sin skog, det vill säga att man avverkar, låter bli att avverka. Jag tycker att man borde sätta större värde på det här privata initiativet, för det är väldigt viktigt, men det värdesätts kanske inte på samma sätt som då landskapets egna naturreservat, genom att man också köper in mark och så vidare. Det här har varit en bra metod att stödja de här djurtransporterna tidigare.
Avslutande tilläggssvar, minister Josefsson.
Det är exakt som ledamot Juslin säger. Vi har jättemycket privatägd mark, vilket jag tycker är bra. För det är ofta man värnar om sin mark och man ärver den genom släkt. Och värnar den över många generationer. Och just när vi pratar om skyddad mark och natur, så tycker jag att vi ska försöka hitta modeller där just det är privatägt också. Så det här är absolut en väsentlig fråga, att hitta lösningar. Att det är inte bara det offentliga heller som ska äga marken. Men som sagt, när det handlar om att stödja jordbruk och jordbrukare med transporter, så det är krångligt rent juridiskt alltså. Men förhoppningsvis, som sagt, jag är inte ansvarig minister och själva prackan, utan det är under infra, men jag hoppas man hittar någon lösning. Vi försöker vara pragmatiska här åtminstone.
Tack för det. Nästa frågeställare är ledamoten Christian Wikström, som vänder sig till minister Camilla Gunell. Varsågoda.
Jo, tack herr talman. Jag hade egentligen tänkt ställa en annan fråga, men när vårt lantråd inte verkar vara införstådd med den största frågan i som vi har på den politiska agendan nu och de grundförutsättningar som gäller däran, så tänker jag ställa den här frågan till minister Gunell istället. Och det är helt enkelt det, att varför håller landskapet på att reda ut de juridiska förutsättningarna för att Kraftnät Åland ska kunna stå för de här kablarna, alltså kablage, överföringsinvesteringarna mellan Åland och Finland när det gäller den havsbaserade vindkraften i Norrhavet som landskapet planerar? Varför gör man det? Tack.
Minister Gunell, svar.
Ja, det är ju anslutningsfrågan är ju väldigt viktig när vi kommer till den havsbaserade vindkraften, och där förs ju flera olika parallella spår där man både förstås tittar på lösningar att få koppla in i det finska stamnätet via Fingrid, och där finns ju planer på utbyggnad och en pågående dialog. Det lämpligaste för åländsk del skulle vara en inkoppling i Raisio-trakten. Men alternativen är många och dialog pågår. Blir det en utbyggnad av havsbaserad vindkraft mera mot det västra, i det västra hörnet, så då kan svenska sidan vara intressant för försäljning av den el som därmed genereras. Det här bygger ju på överenskommelser och att man hittar lösningar tillsammans. Den här lösningen TSO-TSO, det är ju en EU-baserad regel som finns som en möjlighet. Men det är ju att titta på hur det alternativet skulle kunna se ut juridiskt. Och för den skull ska man inte dra för långtgående slutsatser om att Kraftnät Åland ska bygga ut för miljoner. Det har absolut inte fattats några sådana beslut.
Ledamot Wikström, första tilläggsfråga.
Jo, tack herr talman. Ja, det finns ju väldigt mycket utmaningar när det gäller den här frågan. Den finska elmarknadslagen så tar ju inte hänsyn alls. Man exkluderar specifikt Åland därifrån. Så vill man fortsätta på det här projektet så är det här högst aktuella frågor och reda ut. Och det börjar bli bråttom. Det har utlovats datum för den här aktioneringsprocessen ska läggas ut och så. Nej, men det skulle vara bra att få höra ett väldigt tydligt svar när det gäller den här kostnadsbiten. För vi pratar om flera hundra miljoner euro. Och det måste ju ha varit någonting som man har diskuterat. Att ska Kraftnät Åland vara med? Ska Åland på något sätt vara med och finansiera de här överföringarna? Alltså kablaget mellan Finland och Åland. Eller för den delen Åland och Sverige. Finns det en sån möjlighet ens? Mm. För vi pratar om flera hundra miljoner euro. Tack.
Minister Gunell, första
det är inte ett alternativ som ligger på bordet, nej.
Ledamot Christian Wikström avstår och frågan är därmed avklarad. Nästa frågeställare är ledamoten Annette Holmberg Jansson som riktar sig till vice lantrådet. Varsågod.
Talman, jag har också tänkt ställa en fråga till minister Shikai, men ställer en fråga nu till ministern. Vi har en ny utbildning till omsorgsassistenter här på Åland. En utbildning som tagits fram just för att möta behovet av personal inom äldreomsorg och socialvård. En första klass är utexaminerad och tanken var väl att den ny skulle startas under 2025. Men trots detta har ännu inga tjänster, vad jag vet om i alla fall, inrättas i kommunerna för den nya yrkesgruppen. Från kommunalt håll hänvisas det till bland annat osäkerhet kring lönesättning och avtal. Jag tror att vi är överens om att det inte är ansvarsfullt att utbilda människor till ett yrke där det inte finns några konkreta arbetsmöjligheter efter examen. Så min fråga till ministern är, vad gör landskapsregeringen för att stötta kommunerna i att ta yrkesrollen i bruk och börja inrätta dessa tjänster? Och hur arbetar man med för att klargöra omsorgsassistenternas plats i den kommunala organisationen?
Vice lantrådet, varsågod svar.
Tack ledamoten för frågan. Ja, förra mandatperioden så ordnades ju en utbildningstillfälle till omsorgsassistenter. Det var 14 som blev antagna till utbildningen och 13 började faktiskt utbildningen. När jag fick en uppföljning i höstas av dessa som har utbildat sig så var 8 arbete som både vårdare, omsorgsassistenter och trivselvärdar. 3 personer valde att fortsätta studera till närvårdare och 2 tänkte söka sig till närvårdutbildningen som startar nu här i höst 2025. Det som ledamoten Holmberg Jansson med säkert kommer ihåg under förra mandatperioden var att Holmberg Jansson, ledamoten också var sjukvårds- och hälsominister, var att under ett seminarium som vi höll gemensamt presenterade vi just tanken om att starta en utbildning till omsorgsassistenten. Men vi var noga med att poängtera att starta en utbildning så måste kommunen vara beredda på att göra anställning till omsorgsassistenten. Precis som Holmberg Jansson lyfter, utbildar man människor ska man också förvänta sig att ha en möjlighet till att få en arbetsplats. Jag får tyvärr höra att utbildande omsorgsassistenter får samma lön som de personer som arbetar inom samma enhet utan utbildning. Så det här är ju ett problem eftersom det ska löna sig att skaffa utbildning. Och det här med lönesättningen, det är ju inte riktigt landskapsregeringens bord. Men den här frågan håller jag med om behöver lyftas. Och egentligen så borde den ju diskuteras gemensamt av kommunen. Alltså det borde lyftas på deras kommundirektörsträffar så att man enhetligt kommer in och kan ha enhetligt så att man skapar förutsättningar för det här. För det är jätteviktigt för landskapsregeringen avser att starta en ny men då riktat mer mot som vi har haft dialog med KSD bland annat.
Ledamot Holmberg Jansson, första tilläggsfråga.
Talman, ja, precis som ministern säger så, så är det en viktig utbildning. Men det jag har fått höra då, det är just att man har många frågor i kommunerna kring avtal och lönesättning. Och hur ska man lönesätta en omsorgsassistent gentemot en närvårdare? Det är sånt som verkligen många funderar på. Så det här är väl en sak som jag hoppas att ändå landskapsregeringen också kan se, att om man nu ska starta utbildningar så behöver väl också utbildningar som man anlitar i de facto att man kan få ett jobb. För jag har blivit, det har varit omsorgsassistenter, sådana som har utbildats, som har närmat sig mig för att de visste att jag var minister tidigare och frågat och sagt, vi får inga jobb. Det finns inga jobb åt oss att söka. Att jag skulle vilja kunna jobba som någonting annat än som just värdinna typ på ett boende, utan de skulle vilja ha en riktig tjänst att söka. Och jag förstår att det är en kommunal sak, men jag tycker också, i och med att landskapsregeringen...
Vice landrådets svar, första tilläggssvar.
Tack, talman. Jo, jag menar absolut, eftersom det behövs också mer människor inom, till exempel inom äldreomsorgen, så behöver det personal. Så den här frågan är väldigt aktuell. Men det som jag också nämnde var att vi är på gång att starta en ny omsorgsassistenter som är mer inriktad till att arbeta med personer med funktionsnedsättning. Och här har man varit i dialog med KSD om deras behov och deras bedömning. Och de ser ju som att det skulle vara ett bra lyft för de som till exempel söker assistansuppdrag, att man har möjlighet att arbeta inom boendena. Inom daglig verksamhet så ser de att det finns en möjlighet att få en ordinarie anställning. Men just inom boendeverksamheten så anställer de enbart närvårdare. Men där finns det möjlighet med inhopparjobb.
Ledamot
jag stannar Holmberg. Där, jag hinner
Jansson,
inte mer.
Jansson, andra tilläggsfråga.
Tack talman. Ja, det här är en viktig utbildning på det sättet, för det är en bra dörröppnare för nya ålänningar som inte har full språkkunskap. Vi fick höra här nu från ministern att 3 stycken som gick utbildningen nu går närvårdarutbildningen. Det är precis det som var tanken med den här utbildningen. Men det blir tokigt när man gör en utbildning så de facto inte sen finns tjänster att söka. Och där man då framförallt har lyft upp till mig att just det, att man inte vet just när det gäller lönesättning, avtal och den här bilden av vad en omsorgsassistent i de facto är. Och där kan jag känna att det finns också ett visst medskick till ministern att det är landskapsregeringen som ändå ordnar den här utbildningen också behöver informera kanske och tydliggöra då vad det är för lönesättning, avtal och sånt som gäller för omsorgsassistenter.
Vice landrådet, avslutande tilläggssvar.
Tack talman. Jag tar det med mig, men jag kommer också kontakta egentligen kommundirektörerna, för de behöver faktiskt ta den här diskussionen och dialogen också själva och komma överens, eftersom det ser lite olika ut i kommun till kommun gällande hur man anställer omsorgsassistenter. Men här behöver det bli enhetligt, för vi är nog helt rådande överens, vilket vi också var förra mandatperioden när vi startade den här omsorgsutbildningen, att det ska finnas möjlighet att få en anställning, men också precis som ledamoten sa, att det är en bra ingång för nya ålänningar, eftersom den har precis samma upplägg som när man går närvårdare. Och tar man steget och vågar börja en utbildning och ser att man klarar av det också språkmässigt, så skaffar man mod till att fullfölja ytterligare utbildning. Så jag ser stora möjligheter med den här utbildningen. Tack.
Tack för det. Nästa frågeställare är ledamoten Ville Valve som vänder sig till minister Ingrid Zetterman. Varsågod.
Talman, självstyrelselagens paragraf 36 är mycket tydlig. På Åland är ämbetsspråket svenska. I stats-, landskaps- och kommunalförvaltningen är det svenska språket som gäller på Åland. Mot bakgrunden av det så sticker det givetvis i ögonen då en medborgare söker en tillståndshandling ifrån polisen. Det kan vara fråga om ett pass, ID-kort och vapentillstånd. Och när det då meddelas att tillståndshandlingen har ankommit så meddelas det från en myndighet som heter Polisi. Så min fråga är, hur avser landskapsregeringen se till att landskapsmyndigheter fungerar på svenska fullt ut gentemot ålänningarna?
Minister Zetterman, svar.
Talman, Låt mig först vara mycket tydlig. Ledamoten har helt rätt. Myndighetskommunikationen på Åland ska ske på svenska. Inget snack om den saken. Men för att gå in på den specifika frågan så kan man konstatera att polisen har ju, som vi känner till, behörighetsområden inom såväl åländsk lagstiftning som rikslagstiftning, och man använder sig av rikets språksystem som är mångspråkiga. Man använder sig av rikets system som är mångspråkiga, och det betyder att, vilket man gör också ur användarvänlighetshänseende, de fungerar inte bara på svenska och finska utan också andra språk, vilket gör att det språk du har valt när du angör ditt ärende, så det är också det språk du får svar på i det här systemet. Det här har hänt, polisen får meddelanden om det här ofta från medborgare. Det är mycket bra när medborgarna informerar polismyndigheten direkt om det, för då kan man utreda saken och se vad det hänför sig till. Och så gott som alla fall som polisen har tittat på så hänför sig just till det att ärendet är inlämnat via det finskspråkiga gränssnittet. Alltså av kunden själv. Kunden har alltså lämnat in sitt ärende på finska. Men som sagt, polisen tar gärna emot de här medierna för att kunna säga ifall det har varit något fel i språkväxlingen. Och det är ju förstås en fråga, kan man se det som, att ska man vara servicevänlig och leverera svar på också andra språk och andra inhemska språk, eller andra språk än svenska från myndigheterna. De möjligheterna kommer ju att bli stora när vi går över till exempel till medborgarportalen att leverera svar, myndighetssvar på en mängd olika språk. Och det är så polisens system är uppbyggd.
Första tilläggsfråga, ledamot Wallberg.
Talman, utgångspunkten bör rimligtvis vara att det är lika oacceptabelt med ett brev från den åländska polismyndigheten som det står polis på som ett sms som gör myndighetskommunikation i enlighet med rådande lagar om elektronisk förvaltning. Det bör alltid vara så att från den åländska polismyndigheten utgår all kommunikation på svenska. Gällande det här enskilda fallet så har jag god orsak att tro att personen har fyllt i formuläret på svenska. Jag lovar att återkomma till den frågan. Oberoende så bör det dessutom vara tekniskt görligt att se till att sms som kommer från Ålands polismyndighet alltid har rubriken polisen. Om inte så, så bör det rimligtvis kunna vara polisen och något annat då, kanske på engelska. Så avser landskapsregeringen se till att sms från polisen kommer från polisen.
Minister Zetterman, första tilläggssvar.
Talman, som jag sa, myndighetsspråket på Åland är svenska, och jag uppfattar att det bör vara på svenska, den här hälsningsfrasen. Det här är ett välkänt fenomen som jag har diskuterat också tidigare med polismyndigheten kring de här sms-växlingarna. Så att det är en fråga som jag uppfattar att polisen jobbar med, och även de är fullt införstådda med saken och vill också att allting ska fungera på svenska. Så att jag vet att det är ett praktiskt problem i system. Vi kommer säkert att möta flera sådana här utmaningar i takt med att vi går in i både nationella och internationella system. Att det kommer att komma vissa texter inledningsvis på både engelska och finska och kanske till och med franska. Men som sagt, det är en sak som behöver åtgärdas.
Ledamot Valve, avslutande tilläggsfråga.
Jag talar med avslutningsvis att systemen är mångspråkiga. Kan rimligtvis inte innebära att de ska vara finskspråkiga gentemot användarna. Det bör finnas möjligheter. Jag vill avsluta egentligen inte med en fråga utan med en förhoppning att landskapsregeringen läser källstyrelselagen renlärigt så att samtliga landskapsmyndigheter, statliga myndigheter, kommunala myndigheter ska kommunicera på svenska utåt. Men sen de specifika undantag som finns längre fram i källstyrelselagen, som detta inte handlar om, utan detta handlar om kommunikation från en åländsk myndighet om en tillståndshandling som är klar. Tack.
Minister Zetterman, avslutande tilläggssvar.
talman, jag uppfattar en viss form av irritation här på sluttampen av ledamoten Wallberg. Jag förstår inte riktigt varför, eftersom att jag inledde hela diskussionen med att myndighetsspråket på Åland är och ska vara svenska. Vi är helt överens till den delen. Tack.
Tack för det. Då går vi över till dagens sista fråga i denna frågestund, och den går till ledamoten Stellan Egeland som vänder sig till minister Camilla Gunell. Varsågod.
Tack talman. Trots mina två kollegors tidigare frågor här så känner jag mig fortfarande inte riktigt upplyst gällande de här elanslutningarna av Sunnanvind. Av ministerns svar till ledamot Wikström så framgår det ju att det inte är aktuellt att Kraftnät Åland ska bygga, bekosta eller driva en anslutning. Varför ska man då utreda de juridiska möjligheterna om så kan ske, om det ändå inte är aktuellt?
Minister Gunell, svar.
Tack. Det är mycket bra att det här klargörs. Att nu tre stycken från obundna gruppen hävdar att Kraftnät Åland ska bekosta kablage från det norråländska vindkraftsprojektet upp till 300 miljoner euro. Det är nog jättebra om obunden samling själv tar ansvar för de uppgifterna och förklarar varifrån man har fått dessa uppgifter. Eller om det är som vanligt något påhitt som man har dragit sina egna slutsatser kring. Det är väldigt bra att utreda saker så att man vet vad man har för optioner. Och där behöver man också titta på den här TSO till TSO-möjligheten. Åland har behörighet på elområdet. Vi är ett eget elland enligt lagstiftningen. Det betyder att vi har ett eget stamnätsbolag. Och det kommer ju naturligtvis att ha någon roll i framtiden också när det gäller all typ av energi som produceras i landskapet.
Ledamot Egeland, tilläggsfråga.
Tack talman. Jag har absolut inte påstått någonting om att Kraftnät Åland ska bekosta det här. Det är fullkomligt orimligt att påstå att jag har sagt det. Det jag har frågat är om det är som ministern säger, att det inte är aktuellt. Varför ska man då utreda det? Det fick jag svar på nu, men jag anser ju fortfarande att det är orimligt att lägga resurser, tid och pengar på att utreda något som ändå inte är aktuellt. Men jag ska ställa en annan fråga. Varför får vi aldrig se det här TSO-memot? Nu har vi ju väntat i ett halvår på att få se det här. Det skulle ju vara av yttersta vikt för oss att få se vad som faktiskt står där i.
Minister Gunell, första tilläggssvar.
Tack. Om jag har förstått det rätt så anser inte ledamoten Egeland att det är värt att utreda så mycket överhuvudtaget när det gäller havsbaserad vindkraft. Det tycker man att regeringen kan sluta med på direkten, både när det gäller TSOer och andra frågeställningar. Våra tjänstemän har besvarat i 14 e-postmeddelanden till ledamoten vice talman Marcus Måtar att arbetet är ett arbete in progress. Alltså när materialet är klart så delges det alla. Den informationen har obundna gruppen alltså fått via vice talman Marcus Måtar, som sagt, i 14 stycken e-postmeddelanden. Man har dessutom erbjudit information om anslutningsfrågan, vilket man har ignorerat från ledamoten Måtars sida.
Andra tilläggsfråga, ledamot Egeland.
Tack talman. Jo, men memot finns ju redan. Det är ju det vi vill se. De svaren vi har fått är att man ska efterbearbeta det här memot. Och vi är inte intresserade av efterbearbetningarna. Vi är intresserade av att se memot. Och jag tror att det är det som vi har försökt få fram här vid ganska många tillfällen. Men om vi tar en sista fråga då. Borde inte, om man nu ska utreda de här juridiska möjligheterna, som man säger, som man ändå inte kommer nyttja, kommer de utredningarna vara klara innan man går till en utauktionering? För att annars så ser man ju absolut inget syfte med det.
Minister Gunell, avslutande tilläggssvar.
Det är avsikten att de här memorandumen ska vara klara Man har nu fått ett inlaga från Bird It Bird och man tar också in inlagor från annat håll. Och som jag har förstått det så ska det här sammanställas till en helhet. Och när det är klart så är det klart och då är det öppet för var och en. Men jag tycker att lagtinget borde ha en diskussion om det är lämpligt att en vice talman via sin juridiska firma skickar 14 e-postmeddelanden till tjänstemännen som har annat arbete på sitt bord. Jag tycker bara av hygienskäl så borde man diskutera det i den obundna gruppen om det är lämpligt. Tack.
Tack för det och vi förklarar därmed dagens frågestund enligt bestämmelserna i 38 paragrafen första momentet lagtingsordningen för avslutad. Nästa plenum hålls den 23 april klockan 14:10. Tack.